Jag ska börja med att läsa det ord som jag tycker är viktigast för denna kväll. Jag har en hel radda ord om jag skulle vilja, men jag låter Herren få leda det hela. Det är inte jag som ska bestämma vad som ska bli sagt, utan jag vill ju ha lite material och låta Gud vara med lite. Det är så det ska gå till, tror jag. Och då ska vi titta i Markus 11 kapitlet, Markus 11, och jag läser från första versen. Det här handlar om Jesu intåg i Jerusalem. Det handlar alltså om inledningen till påsken. Det startar ju här liksom den grejen, och det startas och avslutas en hel del annat här. Vi kommer kanske in på det, vi får se. Jesu intåg i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led det hit. Om någon frågar varför ni gör så ska ni svara: Herren behöver det. Och ägaren ska genast sända hit det. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port. Och de löste det. Några av de som stod där frågade, vad menar vi med att lösa fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och man lät dem gå. De ledde åsneförde till Jesus och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde det på vägen. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer i Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen gick han ut till Betania med de 12. Det här är avslutningen, eller början på avslutningen av Jesu tjänst på jorden. Det här går han in i, det som han är avsedd att göra. Och vi vet att under den här veckan så kommer han att förrådas. Han kommer instifta nattvarden. Han kommer att vara i förhör inför både judarna och romarna. Han kommer anklagas av folkhopen och dömas till döden på ett kors. På långfredagen korsfästs han och dör. Och stiger ner i dödsriket. På påskdagen sen reser han sig upp, återuppstånden. Precis som allt är föresagt och som han också har föresagt. Den här veckan kommer att ske. Veckan som kommer. Alltså, det är det vi firar och kommer ihåg då. Mm. Det här är en väldigt avgörande tid faktiskt. Det här, när det här skedde. Inte det vi firar. Vi kommer att fira år nu 2019, påsken 2019. Men det skedde ju år 32 i april. 6 april år 32. Och då kan man ju förstå kanske att Jesus var 32 år. Här var de absolut sista skälvande dagarna innan han korsfästes och dog. Där vill jag liksom ha lite reservationer mot olika beräkningar med olika kalendrar och hur saker ska tolkas och allting så. Men när man väger det ena mot det andra så kommer man så småningom att hamna någonstans där så mycket annat stämmer in. Och då håller man sig till det. För ord ska alltid med ord förklaras. Det är inte så att jag ska sitta och diskutera vad jag tycker verkar bäst ur min synvinkel. Jag måste försöka förstå vad säger Guds ord, och så måste jag hitta några mer ord som kan bestyrka eller förklara det. Men förklara med Guds ord, förklarar man med Guds ord. Om man tar sig tid så kommer det att gå bra om man gör så. Man får lägga bort sina egna synpunkter och åsikter emellanåt för att Guds ord ska kunna förstås inom mig då. Vad vi vet senare, det var alltså innan Jesus förråddes, eller under samma kväll han förråddes, så instiftade han också nattvarden. Och då säger Jesus: detta tag och drick, detta är mitt blod, detta är det nya förbundet. Så det betyder alltså, här är avslutningen på Gamla testamentets tid. Och inledningen till Nya testamentets tid. Så visst, som jag sa förra gången, det har kommit en ny tid. Men det är inte New Age som de pratar om, utan den ny tid startade i och med att Jesus korsfästes. Men det betyder också att den tidigare tiden inte längre är giltig. För på samma sätt som om jag skulle avlida och så har jag skrivit testamentet för 2 år sedan. Men så råkar jag skriva testamentet för en vecka sedan. Då kommer ju det testamentet som jag skriver för en vecka sedan att vara giltigt och inte det andra. Även om båda två var min vilja, men jag har ju ändrat min vilja. Det här är inte så att Fadern i himlen har ändrat sin vilja. Det här har gått enligt hans plan redan från början. Hans plan var att Jesus, som är av Davids rätt, ska korsfästas, ska utgjuta sitt blod för folket. Och jag nämnde det tidigare att när man förstår liksom förhållandet mellan fader och son, så kan man förstå hur oerhört smärtsamt även var för Gud fadern att låta sin enfödde son offras och plågas på det viset. Och Abraham är ju förebilden på det då, som fick genomgå samma när han trodde så att han behövde skulle offra sin Isak. Så där kan man förstå Guds kärlek. Vad Jesus sen, vad vi ska förstå kring det, det är ju liksom att han tog all vår synd på sig. Jag sa flera gånger förra gången att det var för vår skull och vår människa det skedde. Ja, Bibeln säger liksom att vad det gäller synden utplånar här fadern synden för sin egen skull. Han klarar inte av oss annars, helt enkelt. Eller vi förgås om vi skulle komma för nära. Men vi kommer aldrig att bli lite syndfria. Men vi kan bli förlåtna och få leva i Guds nåd och bli blodrenade istället. Och det är det som Jesus har gjort. Fadern däremot, han visar ju sin kärlek till oss människor då han var beredd att offra sin enda son. Det var alltså ett väldigt stort offer som skedde. Och det finns mycket att förstå kring korset som man aldrig nämner så mycket. Men det har olika funktioner från faderns sätt, från Jesus sätt och hur vi ska ta emot det och så vidare. Synden försonades inte för vår skull utan för Guds faderns egen skull. Fadern offrade sin son för vår skull däremot. Och fadern tog lidandet. Och då börjar vi förstå liksom att det är inte bara Jesus utan det är hela gudomen alltså som är aktiv. Sen efter att när Jesus har dött så heter det då, och var också så, att han for ju en tid efter det upp till himlen. I pingst brukar vi väl, strax före pingst brukar vi prata om det. Och så istället så kommer den heliga anden ner. Och då heter det i Uppenbarelseboken står att profetians ande, det är Jesu ande. Jag ska inte gå in så väldigt mycket på det där, men i varje fall om profetians ande är detsamma som Jesu ande, så är alltså den heliga ande och Jesu ande väldigt detsamma också det. Så när någon talar någonting som är inspirerat av den heliga ande så är det alltså Jesus som talar. Vi ska liksom komma ihåg det, vem det än är. För annars kommer vi aldrig att klara av att ta emot någon profetia eller någonting. För det är ingen som vill ta emot någon profetia från någon människa. Men om vi går ett steg till så måste vi förstå att det kanske är Jesus själv som talar genom en människa. Då blir det verkligt. Då får jag någonting att hålla mig till. Eller göra uppror mot, eller hur jag nu vill göra. Men då finns det en referens i varje fall. Men här rider alltså Jesus in på en åsna. Och det skulle ju också, just att han rider på en åsna. Det är, många säger liksom att de, ja, det är en nödmjuk handling. Och det är klart, så är det ju. Han kommer inte på någon stridshäst. Men första hand betyder att han är av Davids ett. Alltså det är Davids rike som ska återupprättas, som är Guds rike egentligen. Men den judiska traditionen ska vi liksom hålla lite isär. Vi kanske behöver ha den ibland för att kunna förstå Jesu innebörd. Jesus kom ju med Guds rike. Judarna kanske förstår det bättre som Davids utlovade då, kungarike. Men det är ett rike som de trodde skulle vara på jorden. Men Guds rike var någonting annat. Det här är första gången som Jesus egentligen bekänner sig offentligt som den han är. För det står så här att, om man tittar på 10:e versen i 11:e kapitlet då. Ja, vi kan ta från 9:e. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Här är Messias, alltså det som judarna förstår som Messias har alla riktpunkter här i hur folk tog emot det då. Folket, det vanliga enkla folket som var på gatorna där vid stan, de förstod att här kommer Messias. Den folken i palatsen och i de högre kretsarna, de kanske inte var på plats här, så de såg det inte. Så det var ju upprörande för dem. Här kommer en som folk tror är Messias, en vanlig snickarson som inte ens kan behaga oss utseendemässigt. Nu kan de säga att han är Messias. Det stämmer inte alls. Han kommer, om de tror det så får inte vi vara kvar i vår makt och så vidare. Nu hade inte Jesus de här avsikterna, utan avsikterna var något annat, det vet ni. Han skulle alltså korsfästas. Och där var alla inblandade. Romarriket, fariseerna och folket. I slutändan var det folket som skrek korsfäst, korsfäst, korsfäst. Och istället så släppte de Barnabas. Romarna hade kunnat stoppa det, men det vågade han inte. Och det var då fariseerna och prästerskapet, det stora rådet, som hade initierat allting. Så alla var egentligen inblandade här. Och det här är ju ingenting som man söker någon skuld eller syndabocka för. Det här är någonting som Herren Gud har sett till att det skulle ske. Så vill man anklaga någon så får man ju anklaga Gud. Men vem vill anklaga Gud för att han har givit oss en frälsare? Ja, inte jag i varje fall. Sen att folk inte kanske förstår det stora som händer. Det är mycket känslor, det är mycket påtryckningar, det är mycket maktmedel som används och folk drivs hit och dit. Till slut så kommer en stora folkmassa och gör precis vad den här enskilde romaren eller några fariser vill. Och ingen begriper det. Alla står där och skriker korsfäst, korsfäst, korsfäst. Nästan ingen vet varför. Utom de som initierar. Men så ser det ut idag också. Det är sådana här stora folkmassor som börjar på propagera för någonting som de egentligen inte alls har en aning om vad de pratar om. Men det fanns några någonstans där i bakgrunden som satt igång någonting. Nåväl, jag nämnde att det här skedde alltså i 6 april år 32. Jag vågar liksom bakåt tillbaka våga gå in i tidpunkterna. Och det här kom egentligen upp för en tid sedan jag började fundera väldigt mycket hur mycket gammal var Jesus egentligen. Och då fanns ju en spännvidd på typ runt 8 år då, beroende på hur olika förhållningssätt man skulle ha. Och det finns ett tredje som jag inte liksom tänkte så mycket på då. Men jag tror att Jesus var 32 år. Jag tror så nu. Måste jag säga. Jag vill gärna stå för det också. Det betyder inte så väldigt mycket. För det är hans gärning och vem han var som betyder någonting. Hur gammal han var spelar ingen roll. Han har ju levt en hel evighet och kommer att leva en hel evighet. Så vad det är för ålder spelar ingen som helst roll. Nåväl. Det här sa ängeln Gabriel till David ungefär 483 år innan att det skulle ske. Och Zakaria förklarade den stora innebörden ytterligare i denna händelse. Vi kommer till det. Och nu måste jag betona först att när man tittar på sådana här tidsräkningar så ska man för det första försöka hålla sig till den julianska kalendern. Inte för att den är helt perfekt. Men sen måste man omsätta den också från judarnas tidsrätt, för att det är under deras tidsepok som saker och ting skedde. Och de räknade inte så mycket som vi gör historiskt, men det är klart att vi kommer ihåg när Modo vart världsmästare, eller svenska mästare i hockey till exempel. Det är en stor händelse som vi gärna kommer ihåg. Ja, men de tänkte, vad fanns ingen ishockey då? Nej, men de räknade kungarna, deras regeringsår och så. Och det gör man mycket för att det fanns olika dekret som utfärdades, offentliga papper som faktiskt finns kvar i olika arkeologiska arkiv då. Och det gick ut ett dekret år 445, år före Kristi födelse, om att Jerusalem skulle återuppbyggas. Märk väl att det här är slutet på 70-åriga fångenskapen. Det är ungefär samma skede här. Det är samma skede som jag har nämnt förut när jag pratade kring Nehemja, som hade uppdraget att bygga Jerusalem. Och som jag nämnde tidigare så nämnde också Zakaria just den här händelsen där han rider in i Jerusalem. Ord ska ju förklaras med ord. Det här betyder inte så där väldigt mycket i frälsningshänseende, de olika tidpunkterna. Vissa av oss kanske tycker det är roligt att hålla på och forska lite djupare och sånt där, och för dem kan det ju betyda någonting. Men samtidigt så blir det mer konflikter, för ju mer kunskap du lägger ut desto fler olika åsikter blir det. Så det gäller bara att bestämma sig för att hålla sig till någonting, och det man ska hålla till det är Jesus, vad han har gjort för mig. Sen finns det tidpunkter hit och dit som man kan diskutera, men eftersom jag flera gånger nu har varit inne på och nämnt sista tiderna, mycket tidstecken och så vidare, så det är väl klart att det ligger ett intresse i mig, och kanske Gud håller på och lägger in pusselbitar, vilket jag tycker jag har upptäckt då. Men jag ska inte nämna dem nu, kanske aldrig, jag får se, det får sånt avgör ju Gud. I varje fall så är det mycket tidstecken som puttrar på just nu här i tillvaron, lite här och där. Även i Sverige. Vi ska inte liksom vara omedvetna om det. Men år 445 före Kristus så kom det då ett dekret att Jerusalem skulle återuppbyggas. Det kan vi läsa om i Nehemja bok kapitel 2 och verserna 1-8. Märk väl att jag namnger, eller jag kallar kungen för Artaxerxes. I några andra översättningar så kallas han för Artasastas. Kungen som nämns är Persiens kung, och namnet Artaxerxes är det persiska namnet. Han regerade åren 465 före Kristus till år 423 före Kristus. I vers 1 i Nehemja, andra kapitlet, så står det så här: det hände i månaden Nisan i Artaxerxes 20:e regeringsår. Ja, han startade som kung 465 före Kristus, och 20:e regeringsåret, det blir alltså år 445 före Kristus då. Därifrån kan man börja räkna, där gick dekretet ut att Jerusalem skulle återuppbyggas. Och då står det då i Daniel om det. Daniel 9:e kapitlet och 20:e versen börjar därifrån. De flesta av er känner till det här, att det handlar om de här 70 veckorna. eller sköter årsveckorna. Men det är väldigt intressant det som står här om man tittar djupare på nu. Från 20 versen. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför Herren min Gud bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn. Jag stannar till det lite. Ängeln Gabriel kommer alltså väldigt snabbt här. Flygande hast. Det är väldigt sällan man ser sådana där uttryck i Bibeln. Men direkt så förstår man att det skedde någonting här i och med att Daniel började få prata. Och Gud beslutar så att skicka en ängel att ja, men ge han rätt information här. Och gör det fort. För det skedde under den tid som han ännu var i bön. Leveranstiden här var inte så särskilt lång. Och han bad ju om förlåtelse för folkets synd och sådär. Men han fick förstå liksom att allting kom inte att ske på en gång här. Det var vad Gud visade. Vi ska fortsätta. Medan jag alltså ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. För du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelser, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorda försten kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. Intill änden ska det råda krig. Förödelse fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Jag stannar där. Att ge helt komplett undervisning kring det här, det är ganska svårt kan man säga. Det går ju. Men vem av er ska orka lyssna hela vägen? För det blir många bibelord. Det är många bibelord som bestyrker saker och ting och förklarar saker ytterligare kring det här. Men man kan också gå irrvägar. I varje fall, vad som man vet, det är att det finns ett dekret som är officiellt erkänt och känt. Det är det dekret som gick ut från Artaxerxes. Han gav ut ett dekret år 445 före Kristus att Jerusalem skulle återuppbyggas. Och det var ju liksom skövlat allting. Och det här är ju slutändan på 70-åriga fångenskapen också. Och det är den nöden som Daniel som var med under det här. Daniel var ju ungefär 80 år här. Och han hade ju varit med under 70-åriga fångenskapen. Och här fick han sin nöd. Och han tog på sig den här rollen att bära allt folks synd inför Gud och vädja om förlåtelse för det. Det står här liksom att den här tiderna här som nämns, de är uppdelade i tre faser. Först ska det gå 7 år. Sen ska det komma 62 år till. Men för ängeln säger att totalt ska det bli 70 veckor. Så att det är alltså tre tidsperioder det frågan om. 7, 62 plus 1. Det blir 70 årsveckor. Ordet som används för en årsvecka är alltså 7 år. Och det är liksom det hebreiska ordet. Det är det som uttrycker att det är just 7 år i varje fall. Så det kan vi vara ganska säkra på. De här första veckorna, de 49 åren då, blir det då, de 7 första veckorna. Det var den tid det tog att återuppbygga Jerusalem. Murarna var det första man återuppställde. Sen fortsatte ju Nehemja och prästerskapet och andra liksom att resa upp hela stan. Det var inte bara murarna, det var ju mer som skulle göras. Och det var ju mycket profetier som kom under den här tiden, för att trots att det skedde så folket var ju ganska bångstyrigt ändå. Men de hade ju fått sin tyktan, kan man säga, av guden under 70-åriga fångenskapen. Så nu var det tid att bygga om, bygga upp. Men det kom liksom korrigerande profetier som jag inte går in på, men som också ger detaljer kring den här, de här 49 åren under återuppbyggandet också. Det var mycket som hände kring prästerskapet, kring Nehemja och ledarskapet under den tiden också. Det var en svår tid att bygga upp på nytt. För många vill ju hellre att det gamla skulle ligga nerrivet. Och när man bygger upp någonting som är stort, då vet ni hur det är. Hur många intressegrupper är det som sätter igång och strider mot varandra då? Den ena vill ha kontroll över det, den andra vill ha den grejen och den tredje vill ha den grejen. Så det är bara hur det ser ut i regeringar med många partier vi måste ha för att få ihop någonting. Det är inte så enigt alla gånger. Och det var inte det här heller. Det var en svår tid under de här tiderna. Det säger också profetian. Det står det. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Står det då i 25 versen. Finns mer intressant att läsa här. Alltså. 32 veckor. Kan man ju räkna till då. Det är 62 veckor kvar, årsveckor kvar. Till vad då? Ja, tills att någonting ska ske här. Det står i 24 versen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Ja, det är den allra heligaste som rider in på åsnan nu, på söndag kanske. Men han gjorde det år 32 i varje fall, i april. Det är vad som nämns här i Daniel. Det här är en väldigt viktig sak. För att tills att det här skett så har alltså de 69 första årsveckorna gått. Så räknar man, men hur räknar man då det här då? Om jag tar 69 årsveckor gånger 7 år gånger 365 dagar. Då blir det helt fel. Men de profetiska åren ska räknas som 360 dagar på ett år. 360. Det är ingen okänd siffra för oss. Det är vissa banker som använder det över räkningar fortfarande och sånt där. Så när man räknar 69 årsveckor gånger 7 år gånger 360 dagar, då kommer man upp till 173 880 dagar. Reservation för exakta siffror här. Men dagarna stämmer exakt. Det är därför jag kan säga 6 april år 32. Och det dokumentet finns. För det dokumentet finns alltså att det påbudet gick ut ifrån kung Antaxerxes här då, på hans 20:e regeringsår. Så liksom tidpunkterna där går att bestämma ganska så exakt. Sen när man räknar tillbaka så här, när man räknar framifrån, för att om jag skulle börja från 445 och lägga till de här antalet dagarna, så skulle jag fortfarande komma till år 32 efter Kristus. Eller om jag börjar från när Kristus kliver in i Jerusalem och rider in i Jerusalem och räknar bak, och så kommer jag också till år 445. Det är inte så där väldigt enkelt, för att olika kalendrar har ju lite olika tideräkningar också. Och sen hur kan vi säga att en årsvecka är just 7 år? Ja, då måste du förstå lite av hebreiskan. För att det i hebreiska språket så uttrycks det tydligt som 7. Och så den saken är ganska säker. Och sen kommer det in då liksom i kalendrar, för att när det börjar komma runt år 0 så är det frågan om hur de har dokumenterat det och skrivit det. Och vi har ju julianska kalendern, vi har lite olika kalendrar att hålla oss till. Vi har en judisk kalender, och det finns också en judisk kalender som försökte med tidsuppgifter bevisa att det inte var Messias som kom. Det finns 4 kalendertyper att hålla oss till, men det är klart, man kan ju sitta och studera alla det här och försöka förstå hur kom de fram till de här olika siffrorna, de här gubbarna, för att de har inte skrivit ner någon lögn. De har ju skrivit de fakta de har haft och så vidare. Man måste ändå göra en bedömning så här. Kan den heliga ande ropa ja, ge sin sanktion till det här? Ja, i mitt hjärta kan den heliga ande göra det. Men man får jobba på, och vill man ha den sanktionen kan man ju få den. Allting ska prövas, även det här. Nu ska vi tänka så här att Jesus, han är verksam under den 69:e årsveckan. Alltså enligt det här sättet att räkna från år 25 till år 32 efter Kristi födelse. Det var den tiden han var verksam. Han skulle alltså ha dött vid 32 års ålder, och 7 år innan ungefär startade hans offentliga verksamhet. Det här skildrar slutet på 69:e årsveckan. Alltså de sista skälvande dagarna i Jesu Kristi liv. Och de sista skälvande dagarna, det var när han kom in i Jerusalem som Messias. Folket hyllade honom som Messias. Han kallade sig aldrig Guds son. Han kallade sig aldrig offentligt så. Men folket hyllade honom så. Och betedde sig som att här kommer Messias. Hosianna, här kommer han som ska komma med Davids rike och så vidare. De hyllade honom så. De låg helt rätt. Och därför måste han ju också dödas. Naturligtvis i första hand för att Gud faktiskt hade bestämt det så. Det är genom Jesu Kristi blod som vi andra får bli frälst. Genom Jesu Kristi blod. Så det måste alltså spillas. Sen är det en kombination här av olika mänskliga beteenden och lite trixande och lite manipulerande hit och dit och lite fruktan och rädsla och grupptryck och lite av det andra som är mycket hos oss människor, som någon visste hur han skulle styra till, och det var ju liksom djävulen då. För Jesus sa ju så här inför sin korsfästelse. Då sa han så här att nu har mörkret makten. Så för att Jesus skulle kunna få korsfästa så måste mörkret få makten under de dagarna. Och då styrdes det ihop så här. För djävulen trodde att han skulle få stopp på Jesus genom att korsfästa honom. Men så var det inte. För det står så här. Det hade den onde missat. Om vi tittar i Zakaria 9:e kapitlet. Vad djävulen hade missat. Zakaria 9:e kapitlet och 9:e versen. Fröjda dig, storligen du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Det började Jesus med. Det var så. Det var uttalat. Ett antal 100 år innan här. Han kom ridande på en åsna. Och precis den karn skulle korsfästas. Det hade den onde missat helt. Och en annan sak som han missade. Det är om vi går tillbaka till Daniel 9 igen då. Då står det så här ifrån Daniel 9:26. Men efter de 62 veckorna. Och då var det de 7 veckorna innan. Det blir här alltså på 69:e årsveckan. Då står det att. Då ska den smorde förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras. Han ska förgöras helt utblottad. Ja, det är korsfästelsen. Helt utblottad förgjordes han. Men återuppstod. Det hade den onde missat. Annars hade han väl inte gjort det. Så det var föresagt det. Så ser man så här. Och staden och helgedomen ska förstöras. Och folket till den första som kommer. Ja, det har ju skett. Vi hade ju Jerusalems förstörelse år 70 ungefär då. Av Titus gjordes det. Romarna, de rev hela Jerusalem. Det här finns det ingen förutsägelse om. Och här stämmer helt plötsligt inte årsveckorna. Så hur ska man se vad som står här? Alltså, jo, man ska se det på det här viset. Att om vi räknar ut tiden så här. De 69 årsveckorna, de har ju gått år 32. 38 år senare sker ju förstörelsen av Jerusalem. Ja, okej. Okay. Då kan man tänka så här att här slutar judarnas klocka, profetiska klocka, att slå. Här inträder en annan tid. Precis som Jesus gjorde under denna påskvecka år 32. Då han instiftade det nya förbundet och sa att det här är mitt blod, det nya förbundets blod, det gamla är förbi. Om vi då tittar in hur jag ska kunna styrka upp det lite, så kan jag göra det med ett enkelt ord. Och det är om vi tittar på i Jakobs tal i Apostlagärningarna 15. Apostlagärningarna 15 och 13-18. Det är ungefär det som är Jakobs tal då. När de hade slutat tala sa Jakob: bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profetiornas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fulla boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Alltså, här citerar Jakob en profetia som han blandar ihop med vad Simon har berättat. Och Simon har berättat så här, att Gud utser ett folk åt sig bland hedningarna. Så att evangeliet går ut. Och det är precis det som har skett. Den vägen kommer det att gå. Evangeliet går ut, som det har skett nu, till hedningarna, till oss. Och syftet med det är att så småningom ska staden helt återupprättas. Men vi vet ju att i Uppenbarelseboken står det att Jerusalem ska ju drabbas av krig och allt möjligt. Så det blir bara en ruinhög där också. Men hela Israels folk ska bli frälsta. Tack vare att evangeliet fick gå ut genom hedningarna. Så just nu så är det inte så att israelerna är bortglömda i Guds plan. Men de är i parentesen. Det är fortfarande Jesus och hans gärning som är det viktiga. Det är fortfarande evangelien som är det viktiga. Så här liksom har vi en parentes som vi fortfarande lever i. Som många vill kalla för nådens tid. Alltså mellanrummet mellan den 69:e och 70:e årsveckan. Den 70:e årsveckan ska inledas med att antikrist inrättar ett avtal med Israel. Och i Daniel 9 kapitlet 27 versen så står det något om det. Och för att förstå vad det ska handla om så står det att: men slutet kommer som en störtflod, in till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge ska förrödaren komma till dessas förstöring och oryggligt beslutad straffdom utljus över förrödaren. Alltså, vem tror ni det handlar om? Antikrist. sista bitarna här verserna handlar om antikrist. Och det ska ske under den sista årsveckan, den 70:e årsveckan. Och vad Gabriel fick i uppdrag här var att berätta, ge en ram till Daniel om alla 70 årsveckorna. Så han berättar naturligtvis också om den 70:e årsveckan. Det är inte riktigt där än, i den 70:e. För när den 70:e årsveckan börjar, då är det 7 år kvar innan Jesus sätter ner sina fötter på Oljeberget. Mitt i den veckan ska antikrist avskaffa slaktoffer och matoffer. Det är inte riktigt i starten där. Men när den dag Israel inleder ett förbund med antikrist, då startar det. Men vem är antikrist i sådant läge då? Det finns ju liksom rykten om att det avtalet redan har skrivits under. Ja, kanske, men kanske inte. Vem vet någonting om det? Vi vet inte vad det är för papper som finns i deras skrivbordslådor. Det är svårare att få reda på det nu när WikiLeaks grundare har fänglats. Som kunde luska reda på sådana där hemliga papper. Men i varje fall, antikrist ska inträda. Och det är alltså Daniel som säger det. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Under en 7-årstid. Det är alltså antikrist som kommer att stadfästa ett förbund. Förmodligen med syfte att få stopp på Israels konflikterna. Om man tittar lite mer på det som rör sig kring Israel i Uppenbarelseboken en del då, så ser man liksom att det kommer att ske saker och ting där Israels förbund betyder någonting för antikrist. Bland annat, så hur beskrivs antikrist i Uppenbarelseboken 6:2? Det är ju väldigt intressant. 6:2. Det handlar om när de 6 första siglen bryts. Och jag såg när lammet bröt det första av de 7 siglen. Och jag hörde ett av de 4 väsenerna säga med en röst som åskan: kom. Jag såg och se en vit häst. Och han som satt på den hade en båge. Och till honom gavs en segerkrans. Och han drog ut som segerherre för att segra. Vad det här syftar på, det är antikrist på den vita hästen. I sin hand har han en båge. Och det är faktiskt Israel som stridande nation som är bågen. Så att antikrist kommer att upprätta ett förbund. Förmodligen under förevändning att få hjälpa Israel mot sina fiender. Han upprättar ett förbund. Under de första 3,5 åren så kommer han att avfärda nation efter nation efter nation efter nation. Bara för att liksom få stå ensam i makten. Efter 3,5 år så upptäcker Israel vem de har ingått ett förbund med. Och då vill de också bryta sig ur det hela. Och det börjar den sista allvarliga nödens, vredens tid. De sista 3,5 åren. Och här vänder sig också antikrist då, mot sin tidigare bundsförvant Israel. För att utplåna Israel och Jerusalem. För han vill ha ensam makt. Och det vid den här tiden är bara just judarna och Israels nation kvar. Som kan hindra han. Så han måste förgöra dem. Det avslutas med när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Och då har också antikrist blottat upp sig helt och hållet. Och där är hans tid slut. För 1000 år i varje fall. Om vi tror att när Jesus kom på en åsnerygg inridande på Jerusalems gator år 32, att inte det har någon betydelse. Det har en betydelse för att man kan se att Gud är trovärdig. Det går att räkna och kolla. År 445 före Kristi födelse så förutsades det här. Det finns andra profetier som har liksom hyllat det hela. Liksom som Zakaria, var glad. Det är din frälsare, det är Messias som kommer in här. Som bestyrker det hela. Det kommer att ha en påverkan. De här profetierna så här, som också antyder ursprunget till antikrist. Jag vet inte om du har noterat och sett det här i Daniel. Är det någon som har gjort det? Då tittar vi på det då. Vi kan inte identifiera antikrist, men vi får en antydan av hans ursprung där. Daniel 9 från 26 kapitlen, eller versen läser jag då. Men efter de 62 veckorna skall den smorde förgöras, helt utblottad. Alltså det är korsfäst när Jesus ska korsfästas. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer. Staden och helgedomen ska förstöras av vad då? Av folket till en förste som kommer. Titus, år 70, det var försten som kom. Han var romarrikets herre då. Folket till Titus, vilka är det? Ja, det är väl romarriket på något sätt. Men romarriket finns ju inte kvar. Ja. Men romarriket återuppstår ju de här dagarna. Genom olika statsförbund. Någonstans därifrån kommer antikrist. Enligt Guds ord. Om den här tolkningen håller inför Gud. Vilket jag tror den gör. Han ska stadfästa förbundet med de många. Under en vecka. Står det. Alltså det handlar om den sista veckan. Och vilket är det förbundet som görs då. Sista årsveckan. Ja, men det sista årsveckan, då är det liksom förbundet som ska försöka bringa fred i Israel med alla möjliga nationer. För det är faktiskt helt omöjligt, och det kommer inte att bli fred i Israel. Under en falsk fred kommer det att vara ungefär 3,5 år. Och det är när Israel och antikrist går i ett förbund med varandra. Och där är alltså Israel själva bågen i den vita hästens springares. Ja, Israel kommer att vara i strid med sina fiender tillsammans med antikrist. Och det är också det som är antikrists förevändning. Han skaffar sig alla möjliga bundsförvanter. Han ska inrätta förbund med de många. Det finns ingen liksom första som inrättar förbund med någon enskild individ egentligen, utan det gör man ju med grupperingar och nationer och så. Och det är vad han kommer att göra här. Han kommer att inrätta förbund med många under de sista 20 åren. Och på 3,5 år ska han på något vis tillskansa sig makten över alla han har ingått ett förbund med. Och Jerusalem eller israelerna. Efter 3,5 år. Och då avslöjar han sig genom att han avskaffar vissa typer av offer. Och då förstår de vem det är frågan om. För det finns andra bibelställen som visar vad de här offren egentligen innebär i en sån tid. Och det kommer judarna förstå med all klarhet då. Så att där inträder de här sista skälvande åren. Och enligt mig då, så är det också under den tiden som de två sista vittnena kommer till Jerusalem. Man kan kalla dem för domedagsprofeter, för de är ju verkligen det. Allt de profeterar om går i uppfyllelse på sekunden. Så om de liksom profeterar om att det kommer en jordbävning någonstans, så sker det precis som att de utför det med sitt ord. Men så är det ju inte. Det är bara Gud som har talat om för dem att nu blir det en jordbävning här borta. Ja.
Då kan man säga att när man ser att förbundet sluts, då sätts den här sista veckan igång. Då börjar tiden rulla igen.
Jajamän. Och det här är alltså Israel påkopplade ändå som huvudpart till det hela. Under tiden har ordet och evangeliet levt vidare genom hedna kyrkan. Och du vet liksom att det verkligen är så också, för inte ens judarna kan komma till himlen utom genom Jesus. För han är ju den messias som ändå väntar på. Det är bara det att de ska förstå det. Och de kommer att förstå det. Men under tiden, eftersom de då har förnekat att det messias har kommit, så fick vi hedningar istället det uppdraget. Att prata om vem detta är messias. Detta är frälsaren. Det är han som rider in år 32 på en åsna. Och folket ropar Hosianna och välsignad. Och de förstår att det här är. Och tack Gud. De förstår att det är Gud. De kommer. Jag bara ryser. Jag tackar dig Herre. Och hjälp mig du Jesus. Ja. Det här är alltså påskundervisning. Och jag hade tänkt köra lite traditionellt. Har jag funderat på själv. Berätta, jag har gjort det någon gång tidigare. Men jag stoppade upp det när jag insåg att jag har redan inspelat en sammanfattning om påsken dag för dag för dag för dag. Någon tidigare år här. Och sen hamnar jag i en sorts nöd och beklagar mig för Gud inför mycket. Så att då gav Gud mig detta. Så påskens undervisning idag har fått handla om att det är trovärdigt att de sista tiderna är står bultar på dörren. Vi vet inte riktigt när sista årsveckan inträder. Det måste vi säga. Det kan vara igång redan. Det är mycket som sker storpolitiskt som inte vi vanligt folk känner till. Men nu behöver vi inte vara oroliga för det. För att har vi en gång tagit emot Jesus och hållit oss kvar hos honom, så får han väl komma när han vill, så är vi redan ändå. Och det är också så att, som jag påminner er tidigare, att Gud förbehåller sig alltid rätten att vara Gud. Även om han vill vara medgörlig mot oss emellanåt, så kan inte han börja resonera med oss så att han kompromissar med oss. För Gud är ju bara god och ingenting annat än god. Måste han ändra på någonting då, vilket kompromisserna gör, så betyder det att han ska vika sig åt något ont för att tillgodose det. Det som är gott och perfekt och bra behöver ju inte ändra sig en millimeter. Så därför så, vi får väl hålla oss till vad Gud har sagt. Han behöver inte förändra någonting. Men vi behöver förändra jättemycket om vi ska vara kvar sista tiden. Men Jesus kommer ju hålla oss. Han håller vad han har sagt. Han ska vara med oss till tidens slut. Ja, visst. Men om jag väljer att gå bort ifrån Jesus och söker andra gudar, så gör jag ju det valet. Jag kommer inte att kunna anklaga Gud för det. Det var jag som gick bort, inte han. År 445 före Kristi födelse så startar Daniels profetia här. Den syftar på olika händelser som har skett, som slutligen landar i år 32, 6 april. Om det ska vara riktigt petigt exakt så blir det faktiskt det. Om du räknar dagar så omsätter allting i vanliga dagar. Och det är när Jesus kommer in i avslutande skedet på 69:e årsveckan. Och den avslutas med hans korsfästelse. Och när han har korsfäst, då har alltså han uppfyllt hela lagen som det står. Den har inte samma betydelse längre. Och judendomen, och det är uppbyggt på Mose och på lagarna kring det. Det gäller inte längre för oss. Det är väldigt viktigt, för det har varit led till allting det övriga. Men Guds plan var att evangeliet skulle förvaltas och gå ut genom hedningarna sista tiden. Som jag läste här om Jakobs tal då. För att det är det som i slutändan blir Israels fulla räddning. Och då blir hela Israels folk räddad. Så ska vi göra det bästa för Israel, så ska vi sprida evangeliet här. Och upprätthålla Jesu som Messias och hans ord här. Det är det som kommer att rädda Israel. Gud är så stor, så mäktig. Han har skapat helt universum och han har utsett ett folk bland Israel. Tror ni inte han klarar av att ta hand om dem? I millimeter exakt. Den nation som försöker vända sig i krig mot Israel kommer att snudd på utplånas. Egypten var väl de sista som fick verkligen lära sig att på ett par timmar så försvann hela deras flygvapen. Och de hade mycket flygplan. Och ingen kan förklara riktigt hur det gick till. Men så gick det till. När de vann striden på Golanhöjderna med stridsvagnar, så hade de bara en par tre stycken stridsvagnar. Och fienden hade ju hundratals. De vann ändå. Ja, men de har ju Gud med sig. De klarar sig. Vi ska stötta Israel, och de är våra vänner och de är stammen i det trä som vi ger grenarna till. Så de är väldigt betydelsefulla. Men vi ska sköta vårt uppdrag för att även de ska bli räddade. Så intimt förknippat är det med varandra, den hela stora planen. Jesus red in i den 69:e årsveckan år 32. Den tid däremellan kallas för hedningarnas tid, eller vissa som vill kalla den. Och visst, det finns bibelord för det. Det är, då, det är under den tiden när, som Jakob säger i Apostlagärningarna, att han skulle vinna ett folk bland hedningarna som han hade att använda sig av. Det kallas för nådens tid. Ja, visst, så länge som Jesus låter sig finnas så finns också nåden att få bli frälst kvar. Den god tid alltså. Och den har hållit på och håller fortfarande på 1900 år efteråt ungefär. Och det är ett slutslag bara av Guds godhet. Vi ska inte oja oss över att Herren dröjer. Han gör det kanske för att kanske några till ska få chansen att bli frälst, som behöver lite tid mer på sig. Vi ska vara glad för det. Men samtidigt kan vi längta efter den stora dagen när Herren sätter ner sina fötter på Oljeberget. Och då är judarna kvar. Församlingen är inte kvar. De är uppryckta innan. Det är lite kontroversiellt det där. Men jag citerar Guds ord när jag säger neotanen så. Det finns andra sätt att tolka Guds ord på. Jag vill ju framhäva det också. Men det här är den tolkning som jag har funnit är trovärdigast i längden på alla sätt och vis. Det är en millimeter precision i det Gud har gjort. Och ibland visar han ett. Jag har inte kunnat förklara allting i detalj. Tiden och orden finns inte riktigt. Och fortfarande fattas några pusselbitar. Men det ska bli intressant att se vad Herren gör mer. Men det här vart påskens undervisning. Vi träffas nämligen inte långfredag nästa fredag. Men kom ihåg att då korsfäst Jesus. Dina synder förlåts. Eller vi kan säga så här, att förlåtelsen finns tillgänglig efter det. Du behöver inte bli förlåten om du inte vill. Men liksom om du känner nöd och vill bli förlåten, så är det bara be om det. Då tillgodogör du det där Gud redan har lagt ut åt dig. Sen återuppstår han och avslutar sitt hela. Han kommer att komma tillbaka. Om vi räknar så här krasst. Anta nu att de sitter och gör ett avtal nere i Israel med rätta parter och skriver under ett dokument till. Så är det alltså 7 år kvar innan han sätter ner sina fötter på Oljeberget. Men då kommer inte vi att vara kvar här riktigt. Så att vi kommer inte att vara kvar under det sista den tiden. Judarna däremot är kvar. Men det är inte vi hedna kristna som kommer att rädda judarna. Det är Gud Fadern som gör det. Och han gör det med hjälp av de två sista vittnena. Det räcker med det mot hela världen. Mäktiga evangelister alltså. Tänk dig vilken fruktan eller vilken bävan eller vad blir det när de slutligen lyckas döda de här irriterande två vittnena, där allting de säger går i uppfyllelse. Och det var ju
bävan när de uppstår.
Ja, när de uppstår, ja. Och de har ju försökt att döda dem på många olika sätt, men det går ju inte. Tänk liksom hur det ser ut för oss med internet, med tv, med allting. Det står ju liksom att hela världen ska se mig. Det förstod man inte för 300 år sedan. Idag är det självklart att man kommer att se mig. Hela världen samtidigt. När de stiger upp för att Gud säger, kom nu. Resor och kom. Och så tar han upp dem till himlen. De får livet tillbaka. De ligger där och har legat där i 3 dygn. Alltså, antikrist, han är mån om att marknadsföra sig. Han säger till sig, ta inte bort de här liken. De ska ligga här. Sätt alla kameror på dem. Jag vill visa hela världen att jag lyckades besegra de här. Jag är kung. Så går antikrist och tänker. Efter 3 dygn så reser Gud upp dem och så forstar de av sig och så säger Gud, ja, men kom upp hit nu. Och så far de upp. Inför allas ögon. Gissa om det kommer ruska om Israel och judarna då. Och där börjar det på att bli nära, för att som jag har läst en del saker, och där måste jag reservera mig lite. Jag behöver lite mer Guds ord för att kunna verkligen styrka det. Men jag ser nu som en önskan, en förhoppning att när de två sista vittnena stiger upp så går Jesu ner. Det sker i samma skeende. Jag har behövt göra det tidigare för att få några tidsberäkningar att gå ihop. Det samma skeende. Och då sätter han ner fötterna på Oljeberget och så flyr återstoden av alla judar och israel under där. Och så besegras antikrist med det ord som går ut ur Herrens mun enbart. Det behövs inte särskilt mycket. Det är power. Den dagen ångrar vi inte att vi lämnar oss till Jesus. Det hade varit mysigare och heligare liksom kanske och fått leva som världens barn på allt sätt och vis. Ja, visst. Jag brukar säga så här att det kan vara långa tider som är rena öknen. Det är så tråkigt att vara kristen så man håller på att gå sönder. Men Christians have more fun, especially later. Översatt till svenska. Kristna har mer roligt, särskilt senare. Och då ska det vara roligt och vara glad en hel evighet. Det övriga kring påsken nämner jag inte så mycket kring nu, för det känner ni redan till. Han ska lida mycket för oss. Han ska överges, han ska förrådas, han ska korsfästas, han ska stiga ner i dödsriket, vara där i 3 dygn. Och då går han ner som en segrare. Och där vill jag direkt vända mig mot vissa saker i framgångsteologernas lära. Där att han gick ner för att plågas av djävulen. Det stämmer inte en millimeter. Man har inte en ord bibelstöd för det. Han gick ner som en segrare och predikade. Om man torteras och plågas av djävulen, då springer han väl inte omkring i dödsriket och predikar för andarna i deras fängelse. Nej, han är nere där fullt levande och aktiv. Och predika för andra i deras fängelse. De ska också få höra det stora som har skett. Sen återuppstår han på 3:e dagen. När han har tagit nycklarna av döden. Det gör man inte om man är plågad, torterad och besegrad. Han går ner som en segrare. Han har allt under kontroll. Liksom mörka makterna bävar av att de fick ner han dit. De ångrar sig djupt. Naturligtvis. Och sen återuppstår han på 3:e dagen. 40 dygn efter faran upp från Oljeberget. Och det är på samma ställe han ska komma ner. På samma sätt som han for upp. På en sky. Inför många vittnen. Det har vi framför oss. Vi kommer kanske inte att få se allt det här stora. För vi är förmodligen. Vi är bruden. Vi är uppryckt. Vi är förenade med Kristus. Och vi kanske kommer ner också. Tillsammans med Jesus när han sätter ner på Oljeberget på något sätt. Den biten vill jag lämna därhän. Det krävs mer studie för det. Men det kan vara så. När Jesus red in. Så hade ängeln Gabriel på Guds kommando. Åkt till Daniel och talat om det här kommer att ske. Och sen satt upp vissa tidpunkter. Och de håller exakt. Och då håller resten också. Gud förbehåller sig rätten att vara Gud. Gud har också sagt att om tider och stunder är inte vi som ska känna till. Nej, men det som redan har skett kan vi ju få känna till. Men framåt känner vi inte till någonting. Och det är klart, det är ingen som vet hur länge nådens tid ska vara. För när sista årsveckan träder in, den är bestämd att vara 7 år. Men vi vet inte när det ska ske, så vi kan inte förutse fullt ut. Sista 7 åren kan vi kanske fatta vad vi frågar om vi fortfarande är kvar hos Jesus då. Men vi som förstår är förmodligen uppe hos Jesus då och inte här nere på jorden. För jag frågar om det finns någon som förstår nere på jorden att det är sista årsveckan då. Jag är inte så säker på det. Men Jesus ska rädda och fullborda allting ändå. Han är var och kommer alltid att vara Messias, Jesus, frälsaren. Han som dog för dig. Han som utplånade synden, inte egentligen för våran skull, utan för faderns skull. Tack vare det så kan vi ta emot faderns och sonens kärlek. För att om vi hade samma synd Jesus drogs, eller fadern drogs ju bort ifrån människan efter syndafallet i paradiset. Han gjorde inte det för att han var stött eller sur. Han gjorde det för att bevara oss. Som syndare klarar vi inte av att vara närheten av Gud helt enkelt. Så därför så utplånar fadern synden hos oss för sin egen skull. För att vi ska få en chans att vara närheten av honom. I Jesu Kristi namn. Amen.